Polynoms podd handlar om att framgångsrikt bygga och investera i företag. Jag heter Niklas Danneliv och är grundare av Polynom. Med oss idag har vi Elise och Josefin, två unga tjejer som har varit på Draknästet för ett par år sedan och som har tagit fram något som heter Raw Straw, ett väldigt miljövänligt sugrör som görs av halm. Faktiskt mycket bättre än papperssugrör som är det som folk kanske mest känner till idag som miljövänliga alternativ. Och de ska berätta mer om hur det här företaget kom till och utvecklades och även berätta vad de hittar på i livet. Välkomna Elise och Josefin.
Tack.
Vi tänkte börja lite grann med er bakgrund. Hur blir man en Josefin? Hur blir man en Elise?
Hur blir man en Josefin? Nej, men man växer upp med sin familj lite utanför Malmö i en liten förort som heter Höllviken. Och så spenderar man sin barndom lite i Sverige, lite i Mellanöstern där sin pappa bor. Och sen så hamnar man helt plötsligt på samma skola som Elise någonstans när man är 13-14 år gammal. Och det var egentligen där vi träffades för första gången. Blev inte vänner med detsamma, värt att tillägga också. Utan det var inte förrän i gymnasiet som Elise och jag verkligen klickade som på vänskapsnivå. Och sen så har vi, ja, det är där vi är idag.
Okej, hur blir man en Elise?
Ja, för min del var det är ganska så likt. Jag växte upp bara några gator från Josefin i den här lilla orten utanför Malmö. Med min familj och levde ett väldigt vanligt liv och gick i skolan och semestrade på sommaren och sådär. Och sen träffade jag Josefin när vi började, jag var i mellanstadiet. Och som Josefin sa så var vi inte vänner men vi har följt varandra sen dess. Och sen startade vi bolag ihop när vi var 19.
Kanon. Och själva idén till Raw Straw, berätta lite grann hur ni kom fram till det och när i tiden var detta?
Ja, detta var ju egentligen sommaren 2018 inför att vi skulle börja trean på gymnasiet. Och vi ville då starta ett UF-företag i skolan, vilket i och för sig inte var helt populärt för att vi gick i samhällslinje båda två. Och då var UF inte inkluderat i den linjen. Man fick välja till det liksom i så fall. Vilket vi ville göra och kämpade för och sen gjorde. Och då kom vi fram till att om vi skulle göra det här med UF. För då var vi tvungna att göra det lite sidan av våra egna liksom, grejer på samhällslinjen. Så då bestämde vi oss för att ska vi göra det så får vi göra det bra. Och då var vårt mål att hitta dels liksom en produkt eller någonting som vi faktiskt kunde göra och utföra under den här korta perioden. Det är egentligen bara 9-10 månader liksom. Och att det skulle bli bra. Ja, så vi har ju båda jobbat lite inom restaurang och lite inom bar och sådär under liksom gymnasietiden. Så att vi kom väl på där i den svängen när man pratar så mycket om engångsplast att det här med plastsugrör var ju ingen toppengrej. Och det fanns inte heller något bra alternativ till det. Utan det som fanns var de här papperssugrören som fortfarande finns, som sågar sönder och som smakar konstigt och sådär. Så då bestämde vi väl oss för att hitta ett alternativ till det.
Mm. Och det var väl där vi började experimentera lite. Det var också lite stress för man hade en deadline för när man skulle lämna in sin affärsidé och affärsplan. Och vi var de som var senast på deadlinen. Så vi sprang egentligen hem under en av UF-lektionerna. Och sa okej, men nu måste vi komma på ett material för att göra de här sugrören. Och det ska såklart vara hållbart. Och då tänkte vi, men om de är ätbara, då äter folk bara upp dem efteråt så blir det inget släng över dem. Så vi gick hem, tömde vår skafferi, drog ut majsena, äppelrester. Och vi testade att sätta det igenom en pastamaskin för det behövde ju bli ihåligt. Och det var väl där vi hade den största svårigheten, att det blev ju inte ihåligt. Vi försökte frysa det, vi satt i ugnen. Och vi märkte väl efter ändå några timmar i köket att det här var helt omöjligt. Det var inte riktigt här vår kompetens låg, att skapa ett helt nytt material. Och det var väl egentligen där vi stötte på kanske vårt första misslyckande, säger jag med sådana situationstecken. För att vi kände att nu har vi hit a dead end. Och det var väl egentligen där som vi fick ställa om helt från vad vi hade tänkt i första början. Ta några steg tillbaka. Och tänka om.
Ja, det är smart. Fortsätt berätta.
Ja, nej, men ja, så det som hände då var ju precis som Josefin sa att vi fick liksom börja om på något sätt. Okej. Vi är uppenbarligen inga fysiker och vi kan inte ta fram ett material som kan göras sugrör av. Och till slut så efter liksom lite research och sådär så kom vi fram till att när idén om sugrör från första början kom på så var det egentligen av liksom spannmål och grässtrån och sådär som liksom naturligt är ihåliga. Så då började vi ringa runt och försöka få tag och googla upp bönder runt om i Skåne som hade, liksom, vi visste inte vad vi letade efter. Vi ringde till alla och så sa vi vill ha halm, och så tyckte alla att vi var stadspersoner som inte visste vad vi pratade om. Och till slut så var det då en kvinna som sa att ja, men jag har lite olika typer av halm, typ. Ni får jättegärna komma hit och testa, eller komma hit och göra vad ni vill, liksom. Och ja, och sen så var vi där och hämtade en kärve halm och åkte förbi McDonalds på vägen tillbaka till Malmö och köpte en läsk och kastade deras sugrör, och så försökte vi bryta av en sån liten del av vårt strå som vi hade hittat och testade att dricka med. Och det funkade, och då var vi otroligt glada när vi satt där i bilen, och liksom några månader senare alla andra hade kommit på vad vi skulle göra för någonting.
Fantastiskt.
Hur produkttesten är sen, för det här ska ju användas av människor, och det finns ju en massa regelverk kring produkter som människor stoppar i munnen. Så hur ni känner det regelverket, och var det några hinder ni behövde övervinna?
Mm. Så det var ju verkligen nästa hinder då. Att från att vi äntligen hade vår produkt och det var liksom enkelt för oss att tillverka, så mötte vi en vägg av samtal som vi behövde föra. Och vi ringde till Livsmedelsverket, Celiakiförbundet, alla möjliga olika myndigheter som man kan tänka sig när det gäller regelverket kring material som kommer i kontakt med livsmedel. För det var det EU-regelverket som vi behövde följa. Och då var det rätt nytt, själva det regelverket. Och det fanns inga liksom bestämmelser i Sverige nationellt för hur de här materialen skulle behandlas. Så rätt så snart så insåg vi att där vår produkt föll så fanns det en gråzon. Och alla myndigheter uppmanade att vi skulle kontakta den andra. För att de visste inte riktigt hur de skulle behandla vår produkt. Så det slutade med egentligen att vi vände oss mot ett konsultföretag som gjorde en liten utredning på hur man kan följa de här regelverken, även om det inte finns en myndighet idag som kontrollerar det. Måste till att vi kan lansera en så säker produkt som möjligt. Och rätt så snart så fixade vi en HACCP-plan, och det är egentligen den som vi än idag följer.
Om vi går tillbaka ett litet steg, ni kommer på produkten, ni har lite stress i skolan för UF-lärarna är på er. Berätta lite grann om den relationen.
Ja, men vårt UF-år var ju alltså fantastiskt kul och mycket spännande på samma gång. Och framförallt med lite av det jag var inne på innan, att vi fortfarande läser ett annat program. Så att vi var inte alltid med på UF-lektioner, för då hade vi andra lektioner. Så vi var lite, de hade nog lite svårt att hantera oss också. För vi kom och gick lite som vi ville. Men det som kanske inte alla förstod i början var att vi spenderade ju liksom all vår fritid på det här. För att vi tyckte att det var så himla roligt. Vi ville att det skulle bli någonting. Så i början så var de ju, och vi hade tusen idéer. Jag vet, en av våra lärare fick sitta innan vi då kom fram till sugrör. Så fick någon sitta med oss i en timme. För vi hade kommit på allt mellan himmel och jord som vi skulle göra. Och han satt där och så. Okej då. Men det gick ju ändå, jag tror att framförallt en av våra UF-lärare som har vi fortfarande idag väldigt bra kontakt med. Och hon hjälpte oss och pushade oss otroligt mycket och gillade alltid. Vi var ju väldigt självsäkra redan från början, även fast det nog var liksom lite av en fasad för att vi skulle liksom klara av det. Att vi sa, men vi skulle vinna de här tävlingarna som vi skulle jobba på, och vi skulle få komma till SM i Stockholm, och det var liksom... Alltså vi hade redan bestämt oss för allt det, och jag tror att många trodde att så här, gud vad de drömmer liksom.
Kul. Och vi glömde att fråga, var det bara ni två i UF-företaget?
Nej, så från början så var det faktiskt en grupp av fem som vi hade satt ihop i olika konstellationer. Dels kompetens och dels vänskap. Så vi var en grupp av fem människor som kom till SM.
Och berätta lite grann om det här, Elise, du sa det lite grann om tävlingar och sen SM. Första gången ni pitchade, hur kändes det?
Alltså det var jättenervöst, på samma sätt som... De flesta av oss tyckte att det var väldigt roligt. Alltså det är en väldigt spännande liksom grej. Och framförallt där och då när allting fortfarande... Det var tävlingar, men det var liksom i början så var det ganska litet och intimt och sådär. Och vi hade firat hur länge som helst på en pitch. Och så man hade inte pitchat innan. Det är liksom lite svårt att sätta sig in i nu nästan när vi har pitchat väldigt mycket. Så satt man där och sa, ja men vad säger man då? Alltså alla bara sa, sälj in det. Bara sälj in vadå? Alltså det var väl liksom svårt att förstå, tror jag, vad de ville att vi skulle säga. Men vi skrev vår lilla pitch och liksom berättelse och la mycket krut redan från början i just den här storyn om att vi stod i köket och lagade mat. Att vi ville att de skulle veta liksom så här, att vi hade försökt hitta liksom lösningar framåt. Vilket folk uppskattade, och det gör vi fortfarande idag. Alltså vi har med oss det som vi liksom gjorde på den första pitchen där på liksom Malmö mässa eller vad det nu var vi var någonstans. Mm.
Och så vann ni vann den deltävlingen?
Jag tror allra första pitchtävlingen som vi ställde upp i vann vi inte. Och då gick vi väl därifrån lite så här, nu måste vi ändra om i pitchen. Men den andra på Malmö näringslivsskala, det vann vi.
Ja, det vann vi. Men vi vann också alla de regionala tävlingarna. Så jag vet inte vilken det är vi skulle inte skulle ha
vunnit. Men det är den allra första. Lilla tävlingen.
Men ni blev årets UF-företag i Region Skåne, antar jag?
Ja, stämmer bra. Och det var också det som gjorde att vi blev nominerade i 4 kategorier till SM. Så att vi fick åka till Stockholm och pitcha i de kategorierna också.
Och hur gick det i SM?
Vi blev årets UF-företag i Sverige 2019.
Grattis!
Tack!
Ni fick även pitcha i Europatävlingen då?
Ja, exakt. Det var liksom priset när vi hade vunnit det svenska UF 2019 var att man fick åka till Lille i Frankrike och pitcha där.
Mm. Och där pitchade vi då tillsammans med andra UF-företag från olika europeiska länder. Det fanns också deltävlingar som vi tävlade i. Och där kom vi då 4 europamässigt. Men först i en deltävling som var Manpower Groups Ready for Work Award. Och det vann vi tillsammans med 1 års värde av mentorskap från Manpower Group.
Okej,
kul.
Hur funkar det att ha Manpower som mentor?
Det var väldigt spännande, för det tajmade sig så att precis när vi tog studenten och då ville starta upp Rostra AB, så hade vi en mentor precis vid sidan av då som kunde hjälpa oss och vägleda oss lite till, ja, men hur ändras gruppdynamiken nu när vi gick från 5 personer till 3 personer som skulle starta AB:et? Vilka kompetenser är det som vi behöver komplettera när vi startar AB:et? Så det var en väldigt fin support som vi fick från dem det första året. Och jag tror också som hjälpte oss med lite självrannsakan. Okej, men var finns våra kompetenser? Vad är det vi bör fokusera på nu när vi jobbar tillsammans i ett AB?
Och hur lätt är det att starta ett AB?
Alltså nu var det ändå lite länge sedan, så nu kommer jag knappt ihåg vad det är vi behövde göra. Jag vet inte, vi behövde starta ett bankkonto och sen registrera oss någonstans på Bolagsverket. Så jag tycker väl nu kanske i efterhand att det var inte så svårt.
Det är dock rätt intressant, för att hela tanken med UF är ju att man ska starta det som ett företag för att träna sig, och sen så ska det avvecklas när UF-perioden är slut. Och de flesta gör just det. Det är relativt ovanligt att man tar sin UF-idé och startar ett riktigt företag i syfte att försöka fortsätta bygga på det. Hade ni någonsin en diskussion kring det här vägvalet? Alltså om ni skulle fortsätta eller avveckla? För jag gissar att några i det här teamet på 5 personer var kanske mer inne på att ja, men det här var en kul äventyr, men nu går livet vidare och nu ska jag göra andra saker.
Precis så var det ju. Så 2 av dem som var med under UF och inte under AB:et började ju liksom plugga på universitetet efter studenten och kunde inte vara med. Men jag tror att alltså dels så handlade liksom att det slutade med att vi startade bolaget hade nog dels att göra med att vi hade sagt i alla våra pitchar och allting sånt redan från början att vi skulle göra det. Och det var klart att den första pitchen vi höll så menade vi nog inte riktigt det. Alltså det sa man för att man visste att man skulle säga att vi skulle fortsätta. Men liksom, ju mer tiden gick och desto roligare vi tyckte att det var. Så det var ju verkligen så i slutet av 3:an att vi la ju i princip all vår tid på UF. Alltså allting, vi fick ju liksom försöka parera skolan på olika sätt för att man behövde göra det. Men all annan tid gick till UF och vi tyckte att det var otroligt roligt. Och när vi dessutom då fick liksom bra respons från både folk vi pitchade för, men också när vi då hade börjat sälja och vi liksom träffade kunder som var så här, wow, vilken idé. Så varför har ingen kommit på detta innan? Det boostade ju hela tiden till att så här, men det här, vi kanske ändå ska liksom ta det här vidare och starta ett bolag. Så jag tror när vi väl, och det där var nog inte, eftersom vi alltid sa, bara så här, men det är klart vi ska starta upp detta efteråt. Så blev det liksom aldrig någon egentligen stor diskussion när vi väl hade kommit tillbaka från Frankrike och UF så att säga var, UF var avvecklat. Då var det ju redan liksom juli och vi var bara så här, yes, men då måste vi sätta igång och starta ett AB då, för att nu får vi inte lov att sälja någonting för att vi har ingen bolagsform liksom. Så det blev aldrig någon riktigt stor diskussion i att så här, men ska vi lägga av med detta eller så.
Var det er idé att anmäla sig som kandidat till Draknästet, eller var det någon annan som pushade på er att göra det?
Jag tror initialt faktiskt att det var Elis mamma någonstans på LinkedIn som hittade ett litet formulär till att anmäla sig till Draknästet. Så skickade hon det naturligtvis till oss. Och så klickade vi in på länken och det såg väldigt oseriöst ut till en början. Själva intranätet var lite så här, antingen är detta scam eller så är det på riktigt, men vi testar och kör. Så det var Elis mamma som pushade oss initialt, och sen så, vi har pushat så många gånger, så tänkte en till kan ju inte liksom vara så farligt. Så vi skickade in en snabb ansökan, och sen 2 månader senare vaknade jag av ett samtal och sa, hej, det är, jag är från SVT. Så tänkte jag, oj, nu vaknar man till direkt. Och då hade vi fått en inbjudan till att vara med.
Och hur var det att pitcha på Draknästet jämfört med de andra pitcharna?
Det tyckte jag var nervöst. Alltså det var, alltså den pulsen som man har, för man står ju liksom precis i, liksom bakom som man inte syns för kamerorna. Och sen så gör de någon sån här vink när man ska gå ner. Alltså då hade jag så här puls att man bara stod och skakade. Men det var väldigt kul. Det var ju annorlunda på det sättet att så här, vi har ju, alltså när vi pitchade på UFSM så pitchade vi ju inför, vad var det, 2 500 människor typ. På en stor scen och det var mycket folk, och det var ju liksom också nervöst på ett sätt. Och nu var det snarare att det var ju bara vi och drakarna och liksom någon kameraman. Men hela det här liksom, man kastar det på sig och det, man vet om att så här, nu säger jag ingenting fel för jag kan inte ta tillbaka det. Det blev ju en väldigt stor press av det. Men det var också väldigt kul. Den inspelningen av, alltså när man själv pitchar och alla de frågorna som följer och sånt, det är ju väldigt mycket längre tid än vad det syns i tv såklart. Så att när vi väl hade börjat på pitchen, så tror jag i alla fall för min del, då kunde jag liksom andas ut. Ja, men jag kan ju detta ju. Vi har ju övat nu. Jag vet vad jag ska säga.
Det är ganska vanligt att, alltså det är väldigt värdefull publicitet för framförallt unga företag att vara med på tv av naturliga skäl. Och det brukar ge en del intressanta nya kontakter och affärsmöjligheter som inte syns i tv-rutan. Fick ni vara med om det också?
Mm, absolut. Alltså timmen efter att Draknästet sändes då, ett halvår efter att vi hade spelat in det, så kom jag ihåg att vi kikade på vår företagsmail och det bara rullade in mail efter mail efter mail, alltså på sekunden. Då var det dels beställningar från vår webbshop, men också potentiella samarbetspartners, investerare. Det var allt möjligt. Eller folk som bara tyckte att vår pitch var kul att se på tv. Och snart därefter så var det många grossister som vi hade kontaktat några månader innan. För att vi ville verkligen pusha in vår produkt på grossistmarknaden. Som återkom till oss och sa, nej men det är klart att vi ska ha er produkt. Nu kör vi. Liksom, nu lanserar vi er produkt hos 3 av Sveriges största grossister. Det kom kanske på en och samma vecka, alla de samtalen. Så det kickade definitivt igång lite eld.
Ni fick springa ut och köpa en massa hö dagen efter helt enkelt.
Ja, nej men det var ju då vi såg rullningen och vi skulle packa liksom 300 paket med post och posta alla webshopsbeställningar också.
Sen en annan viktig fråga, det är just försäljning. För att en idé kan ju vara jättebra, men om inte man kan få fart på försäljningen så hjälper det inte att idén är bra. Och det finns ju gott om exempel på företag som har en fantastisk idé, men som av olika anledningar aldrig riktigt får fart på försäljningen. Hur har era erfarenhet varit i det avseendet?
Vi startade vårt företag precis under covid. Så egentligen den största utmaningen vi hade som ett startup, det var att sälja vår produkt. Så då under det första året så var ju egentligen vår huvudmålgrupp, det vill säga restauranger och barer. Det var de som gick i konkurs, det var de som hade köpstopp. Och vi hade egentligen 0 försäljning under det första året som AB. Vilket var en rätt stor kontrast från att vi hade vunnit UFSM. Det var jättemånga restauranger bara som hade mejlat oss och sagt att det är klart att vi ska ha er produkt. Men som ekonomiskt fick köpstopp och kunde inte fortsätta med sina beställningar. Så under det första året så fick vi själva liksom erfarenhet av det. Och jag tror att det var där som vi började ställa om och försöka sprida ut våra försäljningsgrupper. Så tidigare hade vi egentligen bara satsat på att sälja till andra företag. Men det var då vi insåg att under covid så lanserade vi vår webshop så att vi kunde nå till privatpersoner då som var mer köpvilliga under den här tiden. Så det var egentligen faktiskt en av våra största och första utmaningar när det kom till försäljning.
Och nu idag så är ni studerar på heltid om jag förstår det rätt. Och så driver ni företaget vid sidan av. Kan ni berätta hur ni får den balansen att fungera?
Ja men precis. Jag studerar ju, jag pluggar på något sätt i Uppsala och Josse i Amsterdam. Så vi sitter också på helt olika ställen. Och förvånansvärt nog så funkar det väldigt bra. Vi trodde, alltså det var ju lite så. För någonstans så hamnade vi i liksom, när vi hade drivit det här bolaget i princip på heltid. I liksom 1,5-2 års tid efter studenten. Så kom vi liksom lite till vägskälet att så här, vi vill och vi behöver liksom göra annat också. Vi behöver utbilda oss och vi vill gärna utbilda oss. Och bestämde oss för att så här, men vi får testa det och så får vi väl se hur allting funkar liksom. Och det var en väldigt stor kontrast för vi... som sagt, alltså, vi bodde liksom några gator ifrån varandra. Vi har gjort allting tillsammans under hela den här tiden. Liksom, tills att vi flyttade ifrån varandra. Men det går och har gått mycket bättre än vad vi förväntade oss. Och vi har också, ska man säga liksom, någonting positivt i det, så har vi också blivit mer effektiva av det. För det, faktum är ju också att vi är väldigt bra kompisar på sidan av. Så ibland när vi jobbar tillsammans, när vi ses, så är det väldigt mycket jobb och sen är det lite, liksom, lite annat. Och det är liksom, det, vänskapen blandas väldigt mycket ihop med liksom, vår professionella relation. Och det lyckas vi mer hålla oss till idag, tycker jag. Alltså, vi har våra möten och de är uppsatta på vissa tider. Och sen är det klart att ibland så händer saker. Alltså, ibland så har jag en tenta och då får vi flytta på det mötet. Men vi lyckas alltid, liksom, vi lyckas alltid prioritera oss då. Det, och det har vi bestämt oss för att göra. Det här ska funka och det ska gå ihop med skolan på ett eller annat sätt. Liksom.
Och om vi börjar med dig, Elise, vad studerar du i Uppsala?
Jag pluggar juridik.
Och Josefin, du är i Amsterdam. Vad studerar du för någonting?
Ja, jag pluggar på University of Amsterdam och där pluggar jag någonting som heter Communication Science.
Och hade ni sett att ni skulle gå den här vägen när ni var UF-företag? Eller är det, när valde ni de här linjerna?
Jag tror både jag och Lis hade ändå som första val där uppe någonstans att vi skulle köra business eller liksom gå ekonomilinjen. Och det tror jag att vi tänkte ett längre tag. Sen 2 år in på att man driver AB och har lärt sig alla liksom, skillsen hands-on, så kände vi, det är väl inte mer än lite teori som vi lär oss om vi pluggar ekonomi nu eller business. Så då tänkte vi kör något helt annat. Och där tror jag att du hade en naturlig fallenhet för att du tyckte juridik bara var intressant. Och jag tyckte att kommunikation var intressant. Så jag tror egentligen bara att det var lite uteslutningsmetoden. Att det är inte lönt att plugga någonting som man liksom gör vardagligen.
Och det är också bra kunskaper att ha i framtiden.
Exakt, det är en nice kombination.
En annan intressant fråga är att det finns en del vetenskapliga studier som visar att de som har kört UF-programmet på gymnasiet har lättare för att lyckas senare i livet på olika sätt och vis. Kan ni se några sådana effekter på er själva om ni jämför er med era jämnåriga kamrater eller gamla klasskamrater som ni hade på gymnasiet? Hur de tänker och resonerar och hur pass framåt de är jämfört med er egen utveckling? Det är en svår fråga, men jag är nyfiken på om ni har något svar.
Ja, alltså det är en svår fråga, men jag tror kanske ändå det. Alltså jag tycker, nu har jag ju bara i och för sig oss att utgå ifrån i princip, men både vi två är ju väldigt självgående och drivna och framåt i liksom allt vi gör, skulle jag vilja säga. Där vi har liksom lärt. Alltså det handlar också mycket om att när man driver UF så är det ju liksom ett väldigt självständigt, liksom, en väldigt självständig grej. Alltså man kan få stöttning från lärare och sådär, men det blir alltid vad man gör det till. Och det säger vi alltid till folk som liksom gör UF nu som får om tips. Alltså det handlar om att det är ni som måste få någonting att hända. Här är det ingen som kommer att dra er. Liksom. Utan man kan göra UF och göra liksom minsta möjliga insats. Men man kan också liksom satsa allt man har och då kommer man också någonstans. Så det är väldigt skillnad i det. Och det tror jag verkligen att vi har tagit med oss. Så att man vet att så här, men ska någonting bli gjort så får jag göra det själv. Alltså man är framåt så på ett annat sätt, skulle jag säga i alla fall.
Ja, och jag tror också när man får driva UF, oavsett sin arbetsinsats här, så är det liksom 2 saker man lär sig. Det är ju dels att vara idérik, men också att lösa problem. För det är väl det man konstant möts av när du är ung, 17-18 och ska helt precis starta företag. Liksom, var är min leverantör? Var finns mina kunder? Hur ska jag paketera produkten? Och det är inte små detaljer du tänker till vardags. Så jag tror absolut att man blir mycket, man har i alla fall mycket mer erfarenhet av att lösa nya problem.
Och ni har gjort 100-tals pitchar nu sedan 2018. Om ni skulle ge några råd till ett UF-företag som ska pitcha för första gången om ett par månader, vad hade det varit?
Ja, råd. Jag säger ju alltid lite praktiskt. Öva, öva, öva och lär dig den utan till. Det är vissa som tycker att man inte ska lära den utan till liksom, när det kommer till texten, utan att man ska veta ett hum om vad man ska prata om. Men där tror jag att vi båda tänker, nej, lär dig utan till så kan du alltid komma på något eget när du pratar om du vill lägga till någonting. Men sen tror jag också ett bra tips är att vara kreativ, håll det kort och tänk på det som om du är en lyssnare. Vad är det du vill veta från det här företaget? Vad är det du vill veta från dig som företagare så att du har rätt information i pitchen?
Och se glad ut när du pitchar. Det sa alltid folk till oss, att ni ser ut som att ni tycker att det här är roligast i världen. Och det gjorde vi ju, men det blev en bra respons av det också. Att vi stod och liksom var så himla glada och taggade när vi pitchade liksom.
Jag får säga att det är superbra förslag och jag önskar att många företag hade lyssnat på detta.
Nu har vi pratat mycket om Raw Straw, men faktum kvarstår att väldigt många framgångsrika entreprenörer har inte alltid, det är inte alltid första idén som är den som blir den långsiktiga vinnaren. Har ni under den här resan diskuterat andra företagsidéer?
Ja, men det har vi. Jag tror att jag är liksom väldigt lätt för att sidetracka och liksom en vanlig arbetsdag så kommer jag, det här är en jättebra idé, det här skriver jag ner. Så vi har ändå några affärsidéer som jag har skrivit ner de senaste åren. Men sen tror jag också att det finns liksom en naturlig utveckling i ens liv. Vi startade faktiskt detta när vi var 17 år som UF. Nu är vi 22-23 och man lär sig nya saker och man vill göra andra saker med sitt liv. Så jag tror att Rostra har varit en fantastisk språngbräda in till kanske någonting annat som vi startar i framtiden.
Om vi tittar på själva företagsbyggandet i Abit som ni har gjort. Vilka kunskaper och vilka saker måste man överkomma när man bygger ett bolag?
Det är väldigt svårt. För oss var det ju verkligen, som sagt, så var vi väldigt unga. Så vi kunde väldigt lite om allt när vi startade bolag. Alltså vi visste i princip inte någonting mer än det vi visste om liksom vår produkt. Så att för oss var det väldigt mycket liksom. Även om Josse nu sa att det är enkelt att starta AB, vilket jag också kan hålla med om att det väl var. Så var det inte riktigt det då, utan så här, allting sånt kräver ganska mycket tid och energi. Hur man liksom rent praktiskt liksom startar ett bolag och hur man driver ett bolag. Men också liksom hela tiden komma vidare i att så här, men nu behöver vi sälja mer, nu behöver vi göra detta. Vi ska kanske lansera en ny produkt. Vi måste liksom, det är hela tiden, det handlar hela tiden om att växa och liksom bli bättre som företagare och större som bolag. Liksom.
Det handlar väl framförallt också om att bara lära sig allting från grunden. Jag tänker mig också när det kommer till att starta AB så är det mycket av det administrativa som du ska lära dig som du kanske inte hade under UF-året. Så precis ska man lära sig om bokföring och det får man ju liksom kolla YouTube, en liten snabbkurs på hur man gör det. Och sen får man lära sig liksom, precis som du sa, typ utveckla en förpackning eller liksom sälja produkten, vad är det för regelverk. Jag tror att det blir lite som att man sätter sig själv i sitt eget lilla universitet och lär sig alla de här kompetenserna från grunden. Och det är väl kanske det som tar lång tid i början. Men sen nu spelar man fram 4 år senare. Så det är ju rätt så roligt när man tänker på att vi tycker att det har vi gratis. Att budgetera och bokföra, det kommer naturligt nu för oss. Och det är väl för att man lärt sig från grunden.
Men berätta gärna efter det första året som AB, när den första årsrapporten ska lämnas in. Vad hände då?
Ja, det såg ju inte jätteroligt ut med siffrorna på grund av covid. Det var verkligen under våra förväntningar. Och det kanske var svårt för oss också att svälja att det inte hade liksom blivit mer försäljning. När vi också hade varit så taggade på att starta arbetet och det hade gått så bra som UF.
Jag tänkte mest på kunskapen att sätta ihop en årsredovisning och sånt. Hade ni det vid den tidpunkten?
Nej, det hade vi inte. Men vi fick väldigt mycket hjälp. Alltså vi har, det som jag tycker att vi var väldigt bra på, framförallt det första året, var att liksom våga be om hjälp och fråga mycket. Alltså, jag vill inte bara att du ska lösa det här åt mig, utan jag vill att du ska lära mig. Hur ska jag tänka? Hur ska vi tänka? Hur funkar det med allt sånt här? Och det var vi väldigt duktiga på. Så där, när den första årsredovisningen skulle in så satt vi och liksom ringde till folk hit och dit och frågade hur det här skulle se ut och hur får man ihop det och kan ni hjälpa oss och sådär.
Det är också ett annat tips som jag tänkte på nu, att vi hade väldigt många mentorer utöver Manpower Group-mentorn som vi hade med oss, som var med kanske och hjälpte oss att rannsaka våra kompetenser. Så hade vi ju någon jurist som en mentor, vi hade någon som liksom gjorde bokföring som mentor. Det är väl också så som vi kunde fixa de här spetskompetenserna i olika områden.
Precis, jag tänkte fråga lite grann om mentorer också, kanske stödet från era familjer. Hur det har sett ut?
Fantastiskt.
Ja, otroligt. Vi får ju kanske ge dem lite cred, men våra mammor har ju varit väldigt delaktiga och fortfarande är i liksom att hjälpa till. Alltså mer kanske egentligen som ett bollplank nu, men också då i liksom att så här ser en bokföring ut. Alltså, och har ju såklart mycket mer tålamod att hjälpa oss än vad kanske någon annan har som, där det ska gå lite snabbare fram. Men också från andra. Alltså, som Josef sa, vi har haft massa mentorer och vi jobbade ganska mycket med Almi i början som också var liksom, alltså, mycket värdefull information och liksom hjälp vi fick därifrån.
Ja, hur hittar man en mentor? Vad gör man?
Man frågar runt. Så tror jag vi gjorde i alla fall. Alltså, ja. Vi gick liksom nätverksgrejer och vi var på en del event och sen pratade man med folk och sen så var det någon som kände någon som sa att jag har en kompis som jobbar som affärsutvecklare, vill ni ha hjälp med detta? Eller jag känner någon som jobbar med bokföring, behöver ni någon hjälp så ringer ni till det här numret. Och sen handlar det ju bara om att liksom våga säga ja och våga ringa och våga be om hjälp. Liksom.
Avslutande frågor. Vi börjar med dig, Elise. Om du får ett år ledigt med fullt betalt, nu går du i skolan i och för sig, men om du får betalt och skriva en bok, vad hade den handlat om?
Då hade den ju definitivt handlat om Rastra och hur den här resan varit. Det är inte så mycket annat som har hänt i mitt liv, vill jag få säga. Men det blir ju nästan så. Det blir nästan så när man började så ungt. Att liksom, alltså nu känns det på något sätt som att liksom Rastra har varit med sen länge. Det är liksom någonting, det är liksom en del av mig, en del av oss, en del av vår relation och sådär. Så att det hade definitivt handlat om det. Kanske lite mer krut på också liksom UF och hur det var att liksom ta sig därifrån till där vi är nu liksom, och skillnaderna i det. Och också kunna parera, det är många som nu, alltså det är ju lite liksom knepigt ibland att liksom plugga heltid och så driva ett bolag och sen se till att man har någon form av fritid liksom. Men det går ju.
Och Josefin, vi får ändra frågan lite till dig i och med att du läser kommunikation. Om du hade startat en YouTube-kanal, vad hade den handlat om?
23 saker jag lärt mig om företagen innan jag fyllde 23.
Kanonämne tycker jag.
Det var en bra idé. 23 saker jag lärt mig om företagen.
Ja. Okay, och lite konkreta tips sådär på hur man liksom tar sig i banan.
Det är många som behöver det tycker jag.
Vem tror ni skulle vara en utmärkt framtida gäst i vår podd? På just temat hur man bygger företag och framgångar och motgångar.
Bra fråga. Alltså jag tänker det finns ju en del andra företag som är lite lik liksom, lik oss. Ja, exakt. Jag tänker på Gottlery och också Red Locker, alltså de som också var med i Draknästet, som också är väldigt unga och som jag tänker alltså mycket på Red Locker, för de har ju en annan liksom en helt annan produkt än vad vi har och har säkert haft helt andra svårigheter eller liksom hindrat att överkomma vad vi har. Men är också väldigt unga. De är väl yngre än vad vi är, tror jag. Mm.
Elise, vilken intressant fråga borde vi ha ställt till dig som du gärna hade svarat på?
Ja, kanske hur det var att pitcha i New York.
Ja, men vi pratar lite om New York tycker jag då. För ni var ju i New York på Handelskammaren och på ett pitch-event. Ni blev ditbjudna efter. Kan ni förklara hur ni blev inbjudna och vad som hände helt enkelt?
Vi visste faktiskt inte till början hur vi ens hade kommit med i den här tävlingen. Det var också någonting som vi tänkte först, det här är scam. Det här har inte vi liksom anmält oss till. Men det var, fick vi reda på efterhand, det var Deloitte som hade letat upp företag runt om i Sverige som skulle passa till det här ändamålet. Som var liksom i startup-nivå. Som hade nominerat oss till det här programmet.
Mm. Och då innebar det att vi fick åka till New York en vecka på det här eventet. Som dels bestod av liksom olika typer av workshops och ganska mycket information om den amerikanska marknaden och hur man kan liksom, eventuellt lansera där. Och sen så var det avslutades då i en pitch-tävling. Och det är den första och enda pitchen vi har gjort på engelska, tror jag.
Nej, jag gjorde en pitch på engelska på EM, annars blir det svårt.
Okej, då. Det var andra pitch på engelska, vilket var spännande och intressant. Men det var en fantastiskt rolig upplevelse att göra det. Och också se liksom, det är så kul att få höra amerikanska perspektiv på liksom saker och på vår produkt och på företagande generellt. Så det var en fantastisk upplevelse.
Man kan säga att det är få svenska företag som får komma till Nasdaq och både pitcha och hamna på den stora skärmen. Men det har ni lyckats med väldigt tidigt.
Ja, vi säger det. Vi har peakat för tidigt. Det är inte kul att peaka när man är 21. Det är så mycket press.
Nej, det tror jag absolut inte. Jag tror det är för mycket spännande i framtiden.
Det ni bör ta med er, oavsett var Rastra hamnar, är just att har man liksom självförtroende och lite gå på anda, så kvittar det nästan vad som kommer hända i era framtida liv, så kommer ni antagligen lyckas på ett eller annat sätt. För det kan ju, alltså oavsett om Rastra blir en jätteframgång eller inte, så kan man ju inte ta det ifrån er. Alltså att ni har fått lite skinn på näsan och lite jävlar anamma för att tala klarspråk.
Helt klart.
Berätta lite grann om man vill testa och köpa era produkter, hur gör man då?
Ja, så ni kan hitta oss som privatpersoner på rastra.se och där kan ni kika på våra produkter på vår hemsida. Annars är ni ett företag som är i behov av sugrör, så kan ni nå ut till olika svenska grossister. Och där heter vår produkt Raw Straw.
Och för ordningens skull, hur stavas det?
R-A-W-S-T-R-A-W. Så det är lite engelska på det.
Skånska engelska.
Ja, exakt.
Tusen tack så mycket Josefin och Elise för att ni var med oss idag. En otroligt spännande resa och vi kan inte vänta på att se vad ni hittar på i framtiden.
Det ska bli intressant att följa er resa faktiskt. Och vi behöver fler unga förebilder när det gäller företagsbyggande.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tack.
Polynom är ett litet investmentbolag men också en växande community för människor som vill lära sig mer om investeringar i onoterade företag. Vi har idag nästan 1200 delägare och välkomna nya regelbundet. I vår podd lyfter vi fram vad som krävs för att framgångsrikt bygga och investera i företag. Detta sker genom intervjuer med duktiga entreprenörer och experter. Med ökad kunskap kan vi skapa fler företag och jobb i Sverige. Mer info finner du på polynominvest.se.